Hej och välkommen, Andreas Järpe heter jag och välkommen till en premiär. Som du kanske gissade, när du hämtar hem det här avsnittet så är det en podd som fokuserar mer eller mindre helt på Liverpool Football Club. Och vad är det här för påhitt då? Jo, den här podden den görs tillsammans med hemsidan Total Liverpool en gång varje månad. Det laddas upp ett nytt avsnitt då varje månad. Och i de här avsnitten så tittar vi tillbaka på månaden som har gått. De matcher som har varit, nyheter, händelser och bara ventilera lite allmänt. Man kan även säga att det här är lite som när de tre julandarna från Charles Dickens julsaga träffas över en kopp kaffe. Man pratar om det förgångna, man pratar om nuet och man pratar om framtiden. Blandat då med lite vardagliga åsikter. Men det kommer även att bli profilpresentationer och för dig som har kikat in på Total Liverpool så är du säkert bekant med att det finns en mängd spelarprofiler att läsa om. Och det ska vi ta upp i det här programmet då i ljudformat. Jag har nu pratat en hel del om att det här ska vara ett samarbete med Total Liverpool, men jag har inte gett någon annan en syl i vädret och det är hög tid för det nu. Och med mig idag till den här premiären så har jag Per Kvist som startade upp hemsidan och Thomas Nygren som är skribent på Total Liverpool. Thomas Nygren är också medlem i panelen i den andra podden som jag gör, vilket handlar om Premier League i stort och där fansen från de olika klubbarna ger sin synvinkel på vad som händer i Premier League. Hej och välkomna Per Kvist och Thomas Nygren.
Tack.
Vi kan börja med dig Per. Det är du som startade upp den här hemsidan Total Liverpool. Varför?
Ja, det var väl egentligen så här att jag startade en Liverpool-blogg i mitten av 2009, så den fyller 8 år snart sedan, men på den tiden var det bara en blogg. Och jag och min bror startade 3 olika bloggportaler, fotbollsbloggar.nu, sportbloggar.nu och hockeybloggar.nu. Så då startade jag helt enkelt i egenskap av Liverpool supporter liverpool.fotbollsbloggar.nu. Och sedermera så har det blivit lite större eller någonting annat än en blogg, liksom en... Vi har ju ett team med skribenter nu som har växt fram och vi har fått fler skribenter under tidens gång. Så nu är det väl någon slags blogg slash nättidning om Liverpool kan man säga. Och vi heter ju numera Total Liverpool också.
Är det några speciella egenskaper eller något speciellt du känner med sidan jämfört med andra Liverpool-sidor?
Ja, det är en bra fråga. Jag brukar ju knappt besöka andra svenska Liverpool-sidor om jag ska vara helt ärlig. För det är ju de engelskspråkiga som ändå är de bästa kan man säga. Jag brukar ju främst läsa nyhetsrapportering och olika forum kan man säga. Så jag vill egentligen inte jämföra oss med andra sidor så. Men jag tycker vi har ett schysst och ganska brett utbud på olika grejer. Alltifrån transferrykten, matchanalyser, krönikor som Thomas brukar leverera med mera. Och sen vad de andra har, det vet inte jag riktigt om jag ska vara ärlig.
Thomas, du är ju skribent på Total Liverpool. Hur länge har du varit det?
Ja, jag satt och funderade hur länge det var som jag håller på egentligen. Men jag tror att jag började skriva under det här året som vi var nära att plocka hem titeln. Så det var väldigt mycket positiva krönikor i början. Så har det kanske blivit lite mindre och mindre positivt den senaste tiden. Men det är några år nu, så ja, jag börjar känna mig hemma i gänget.
Vad tycker du är det speciella med Total Liverpool?
Ja, det är precis som Pelle säger, så har ju inte jag brukar inte besöka de andra svenska sidorna så där ofta. Det är ju de engelska sidorna som man hittar mest på. Även Twitter brukar ju vara ett ganska lätt sätt att få information. Men jag tycker också att det finns mycket att välja på med både inför matcherna och efter matcherna, och det kommer ryktena är ganska snabbt uppe. Och sen tycker jag också det brukar kunna bli en del bra diskussioner i kommentarsfälten också. Det är många, många intresserade som läser som har bra åsikter. Det är också skönt att få läsa.
Och om vi då lämnar hemsidan och så tittar vi på det vi är här för, Liverpool. Och vi kan ju titta på säsongen som har varit. Normalt så ska vi bara gå igenom den tidigare månaden, men eftersom det här är första avsnittet så kan vi göra en komprimerad version av säsongen. Om vi börjar med dig Per, hur skulle du vilja sammanfatta säsongens första 29 omgångar?
Ja, det har ju varit väldigt mycket upp och ner, känner jag. Och det är ju väldigt synd att tabellen inte bara består av de 6-7 översta lagen, för då hade ju Liverpool kunnat vunnit ligan den här säsongen. Så tyvärr har vi ju haft en del problem med de så kallade mindre klubbarna, sämre klubbarna. Så det har varit väldigt mycket upp och ner, och det är en ganska svårbedömd, sammantaget en ganska svårbedömd prestation, i och med att det har varit så här, man slits lite mellan hopp och förtvivlan. Hopp när de vinner mot topplagen, förtvivlan när de förlorar. Onödiga poängtapp som vi känner det då.
Ja, det har varit ett otroligt frustrerande säsong, för man har ju fått upp hoppet så många gånger. När man lyckas slå Arsenal i premiären och tänker, nu jävlar i år så blir det bra. Och sen så torskar man mot Burnley. Och liksom, varje bra match följs upp av ett bottennapp, har det känts som. Speciellt nu efter jul. Och det har ju varit... Ja, man har sett det här så många gånger genom åren, att vi liksom inte lyckas ta tillvara på de här tillfällena som ges. Ja, vi är ju fortfarande med i kampen om fjärde platsen, och sett hur de andra lagen presterar så ska vi vara topp 4 i år. Men det känns som att vi gör vad vi kan för att misslyckas med det nästan.
Vad ska man ha för... krav på Liverpool i år, med tanke på att det är ju inget Europaspel, men å andra sidan man har inte köpt in så där jättemånga spelare för att stärka truppen som inte tog sig till Europaspel.
Ja, alltså kravbilden på Liverpool är ju alltid väldigt lurig, för det är ju nästan alltid ett nybygge som vi talar om. Det är ju väldigt ofta nu för tiden är det ju väldigt ofta en manager får gå, ska bygga nytt, han måste hämta in sina spelare. Som du säger, vi har inte köpt för så mycket förra sommaren. Sålde ju faktiskt för mer pengar än vad som det köptes in för förra sommaren. Och det är ju antagligen ganska ovanligt bland lag som har så hög kravbild som Liverpool, om man säger så. Men samtidigt så, ja, jag tycker det är en väldigt svår fråga faktiskt. Men definitivt utmana om Champions League-platserna kan man ju kräva av det här spelarmaterialet, känner jag i alla fall, om man kollar på konkurrerande klubbars spelarmaterial och jämför.
Ja, absolut ska vi konkurrera om Champions League-platserna. Det som jag kände som privet inför den här säsongen var att man såg någon typ av vilket steg ska vi, alltså vart ska vi gå? Vad är det för Liverpool vi ska se de kommande år? Man ville se någon typ av utveckling, en spelidé. Vilka spelare ska vi bygga laget kring? Så att man ser en... Så man ser lite längre framåt, för det har varit så väldigt mycket år för år den senaste tiden. Att vi har en säsong och sen så är det ut med 10, in med 10. Nu känns det som att vi har börjat bygga ett lag på sikt, och det tycker jag känns som den viktigaste utvecklingen. Sen så är det så att det underlättar om vi kommer topp 4, om vi ska kunna värva spelare som ska göra startelvan bättre. För det är ju den typen av spelare vi behöver få in.
Man, en av alla spelare som, eller alla, en av de spelare som man införskaffade inför säsongen var ju målvakten. För målvakten Simon Mignolet har ju varit ganska ifrågasatt de senare åren, att han inte har utvecklats så som han har önskat. Och så köpte man in Loris Karius, som med gott renommé från Mainz ansågs väl vara Bundesligas andra, tredje bästa målvakt. Och med tanke på den tradition av målvakter och de målvakter som Tyskland förfogar över, så får man ändå anse att han inte så behöver, ska inte vara så dålig. Men han har uppenbarligen inte levererat. Han sitter ju fortfarande på bänken efter ett par mindre säkra insatser. Vad ska man säga om Karius? Är han en flopp?
Lite tidigt att säga än. Han hade ju en period när han spelade som det inte gick så speciellt bra. Och sen har Mignolet fått chansen igen, och faktiskt har ju han sista månaderna varit, ja, med hans mått mätt, riktigt stabil. Men sen så får man ju komma ihåg att komma som ny ung målvakt i en liga, så det tar ett tag att vänja sig. Och det finns ju flera anledningar till bara målvaktens insats att det blir insläppta mål. För backlinjen har ju också varit darrig, och det gör ju att en ny ung målvakt också blir darrig. Så med en stabilare backlinje framför sig kanske skulle vara lättare för honom att prestera. Så en flopp skulle jag inte säga än i alla fall.
Per, har Liverpool ett målvaktsproblem?
Ja, definitivt. På något sätt tycker jag i alla fall. Karius kom... det var ju tänkt att han skulle vara första målvakt. På något sätt så var ju första tröjans hans att förlora i början av säsongen. Och han förlorade den, och det är ju naturligtvis ingenting man ville se så. Eller man ville ju naturligtvis inte ha den utvecklingen på spelaren, såklart. Och just eftersom han har ju faktiskt en bakgrund i Manchester City som ungdomsspelare, så jag tror att de tänkte att det kommer underlätta den här akklimatiseringen som man alltid pratar om till engelsk fotboll. Och därför så känns det extra surt faktiskt att han har tagit tid på sig att akklimatisera sig.
Och när vi ändå pratar om spelare som kanske inte har överpresterat, så har vi har ju Liverpool en skyttekung, Daniel Sturridge, som många skador, men även när han varit frisk har han varit bänkad. Varför?
Ja, jag tror att hans fysik har helt enkelt brutits ner i takt med de här skadorna, och nu tycker i alla fall jag mig se att klippet i steget är borta. Och det förlorar ju han ganska mycket på med sin spelstil. Han får ju inte den här extra tiden, han hinner inte först på djupledsbollarna. Så att han är helt enkelt inte lika bra som tidigare på grund av steget är inte lika fint, och hans timing ser inte heller riktigt ut att vara på toppen.
Ja, alla skador sätter ju sina spår såklart. Men han har ju varit skadad mer än han har spelat sedan han kom till oss. Och man ser ju nu när han väl är med att det är inte samma spelare längre. Sen så tror jag han kanske känner att Klopp inte har det förtroendet för honom som tidigare tränare haft. Det krävs lite mer av en anfallare i Klopps Liverpool än vad det gjorde i kanske Brendan Rodgers Liverpool. Så jag skulle bli väldigt förvånad om han är kvar nästa säsong. Och jag tror inte att det är någon stor klubb som kommer att lägga ut några pengar för honom, utan vi kanske får se honom i mitten av Premier League någonstans.
Ja, precis som du säger så krävs det ju lite mer i Klopp-system, och det handlar ju mycket om löpsteget, alltså löpmetrarna, pressspelet, löpa utan boll. Och det känns ju som att de här skadorna har ju gett honom ett litet handikapp där, speciellt kanske så. Och det har väl kanske egentligen aldrig varit hans spelstil heller, om man ska vara helt ärlig, att vara den här väldigt duktiga pressforwarden som Firmino till exempel är. Så att det är ju självklart inte bra nu, och jag känner verkligen att i sommar är det ju bara att sälja medan man kan casha in på killen, för att det här kommer ju annars kunna sluta i att man tappar honom på Bossman och inte får ett dugg. Så jag tycker definitivt sälj medan man kan.
Ja, det känns så otroligt trist att se honom också nu när man tänker tillbaka på partnerskapet med Suarez för några år sedan. Då kändes det som att vi hade som Englands vassaste målskytt de kommande åren, och så sen dess har det bara gått neråt. Det är klart, det underlättade ju Suarez bredvid sig, men det var ju inte bara därför han gjorde en otroligt bra säsong, utan han var ju i en fantastisk form det året, och sen så har det bara gått neråt. Så är det tråkigt tycker jag att det har blivit som det har blivit med Sturridge. Han skulle ju vara en större spelare än vad han är.
Mm. Båda ni vill ju att han säljs, och hoppas det, för att få in lite pengar så man kan få pengar. Vilka potentiella köpare finns det för en spelare som Sturridge?
Ja, jag kan tänka mig att de mår väldigt många lag på den undre halvan av Premier League intresserade, för att det är ju ganska många klubbar där som har mycket pengar på grund av TV-avtalet, men de har desto svårare att locka till sig bra spelare. Och Sturridge har ju ett väldigt högt anseende i England trots alla skadorna. Så West Ham till exempel.
Ja, jag har också sagt West Ham för Sturridge. Det känns, de har ju köpt skadedrabbade anfallare förut. Så det skulle jag inte bli förvånad om han hamnar. Sen är ju frågan också vart hans ego känner att det är rätt att spela. För han, nu känner ju inte jag honom personligen, men han framstår ju kanske inte som en... Han känns ju inte ödmjuk i sin framtoning i alla fall. Så om han kan tänka sig att spela ett lag på under halvan eller mitten, tror jag han kommer hamna där. Och om inte han kan tänka sig det, då kanske det blir i någon liga där man tjänar väldigt mycket pengar istället. Jag vet inte hur sugna han är på USA eller liknande så här tidigt i karriären, men där skulle han ju kanske kunna ha mer stjärnstatus.
Och det köptes ju in även få spelare i januarifönstret. Ingen, närmare bestämt. Var det rätt eller fel? Truppen i Liverpool känns ju inte som den bredaste. Vi ser att man spelar fortfarande med James Milner som vänsterback. Och det verkar inte finnas speciellt mycket på andra sidan, på högerbacken. Att det inte finns där jättemånga alternativ. Var det rätt att inte handla någonting? När man ändå jagar efter Champions League-platser.
Ja, jag tycker faktiskt det var rätt att inte handla. För jag gillar inte när Liverpool förivrar sig och betalar 35 miljoner pund för Andy Carroll eller tar något liksom förhastat beslut. Och det var ju, om man ska vara helt ärlig, så var det ju så att det var ju väldigt få klassspelare som bytte klubbar i januari. Draxler var ju en som Liverpool var ute efter, men han ville tydligen ha alldeles för hög lön. Och då är det ju trots allt rätt att inte betala honom det. Att inte låta omständigheterna liksom få fram en jättehög lön för spelaren som han egentligen inte är värd. Så jag kan tycka att det var helt rätt ändå faktiskt.
Ja, jag är inne på helt samma linje. Jag tycker att det var skönt att inte gjorde något förhastade köp. För det handlar ju inte om att köpa en spelare, utan man ska liksom köpa den spelaren, rätt spelare. Mm. Och det är så många gånger de senaste 10-15 åren som det känns som att vi har haft ett transfermål, misslyckats, så har vi haft en backupplan. Nej, vi misslyckades med den också. Så slutade med Antonio Nunez på höger mittfältet. Och det måste vara slut med det. Jag är helt säker på att Klopp vet vilka spelare han vill ha. Och det är de spelarna vi ska värva. Så om inte det fanns rätt spelare i januari, då är det bättre att vänta till i sommar. För nu måste vi tänka långsiktigt.
Och håller truppen den standard som behövs för att kunna ta sig till Champions League?
Ja, det får vi ju se nu. Det blir ju en strid in på kniven med det här. Jag tycker att vi har truppen för det. Sen så är det ju upp till, det är för många spelare som kanske underpresterat. En sån som Emre Can har tagit för lång tid på sig att komma igång den här säsongen. Han ska ju kunna hålla som backup på ett mittfält. Jag menar, vi ska inte stå och falla med Henderson, utan Emre Can ska kunna gå in och göra det bra på den positionen. Så jag tycker inte att det ska vara för tunn trupp för att klara en topp 4-plats utan Europaspel. Däremot så är det såklart, skulle vi åka på en skada på Klein eller en skada på Milner, då har vi inte så mycket på ytterbackarna. Men ja, vi får väl helt enkelt hoppas att vi slipper det. Jag skulle ju inte vilja avsluta säsongen med Moreno som enda var på vänsterbacken.
Liverpool har ju i början av det här året, av år 2017, haft en ganska miserabel inledning. Liverpool har ju, under hösten så spelar man ju briljant. Det pratas ju om den mest underhållande fotbollen i England. Och allting gick ju Liverpools väg. Man pratade ju om Premier League-guld, man konkurrerade med Chelsea. Sen så, ju närmare jul man kom och även efter jul, så har det ju gått sådär halvt om halvt bra. Det har börjat shapea upp sig nu då, sista matcherna. Men varför lyckas man inte spela mediokert bra?
Ja, jag tror i grunden att det handlar om att man helt enkelt saknar ett stabilt kollektivt försvarsspel över tid. Liksom en slags defensiv stabilitet som kan möjliggöra att man får en slags jämnhet som lag. Och då man får ju också chansen att vinna matcher där man spelar dåligt om man har ett väldigt stabilt försvarsspel. Det har vi ju sett andra topplag genom åren har varit väldigt duktiga på. Och det i kombination med att offensiven kan stå och falla lite på individuella prestationer från Mané och Coutinho framförallt då, gör ju att man inte riktigt får den här jämnheten över tid som jag ser det.
Ja, men det handlar ju om att man ska ha en stabil liksom, en ryggrad i laget. Precis som Pelle säger, det ska ju vara stabilitet i grunden. Och det känns det som att vi saknar lite grann. För vi har ju svårt med, om vi spelar dåligt en match, då förlorar vi. Och det gör ju inte alla de andra topplagarna. Ta som Tottenham till exempel, deras trupp spelare för spelare är inte mycket bättre än våran, men de har en förmåga att vinna de här matcherna mot lagen som ligger i mitten och på undre halvan. Och gör de en dålig match så håller de fortfarande nollan, och så sätter Eriksen en frispark eller Kane petar in ett mål. Och det där saknar vi lite grann. Och det är det som gör att vi ligger där och precis på gränsen mot Europa, för det är ju inte toppprestationerna under säsongen som gör att man kommer till Champions League, utan det är ju hur pass lågt bottenprestationerna sjunker. Och där har vi sjunkit djupt.
Hur är det med viljan? Man, konsekvent så spelar man ju väldigt bra mot de så kallade topplagen, topp 6-lagen. Man har inte förlorat en enda match mot de större lagen. Däremot så mot de mindre lagen har man hela tiden haft problem att man blandar väldigt mycket.
Och jag tror inte att det handlar om vilja att man har så svårt mot de här mindre lagarna. För att även mot dem så har man ju en halvgalen tysk på sidan som står och skriker. Så att jag tror inte det handlar om det. Jag tror mer det handlar om taktiska orsaker till att man har lite svårare mot de här mindre lagarna. Framförallt de som är duktiga på att slå långa bollar. Större lag, när de blir pressade, slår ogärna långt. Liverpool kan erövra boll högt. när de slår långt så har de ofta ingen plan när de gör det. Men de här mindre lagarna, de har ju ofta en plan och de kan vara väldigt duktiga på det med snabba yttrar. Kanske en target player som snappar upp de här höjdbollarna. Så att det är lurigare än vad man kan tro.
Ja, nej, men det har man ju sett i år att de här lagarna som inte är rädda och slår långt och som har snabba spelare har ju Liverpool väldiga problem. Det är ofta man har fått se spelare komma loss på kanterna och vika in i Liverpools straffområde den här säsongen. Så jag tror inte heller att det handlar om vilja. Däremot tycker jag nu att man kanske kan se en frustration ganska tidigt i matcherna om man kommer under. Att det blir lite hetsigt, att man inte riktigt vet vad man ska göra. Det märks att de har haft de här problemen länge. Hur mycket kortpassningsspel utanför straffområdet och de ska kombinera sig genom en köttmur. Det krävs lite andra sätt att anfalla på. Det är sällan vi lyckas med skott utifrån till exempel. Nu gjorde ju Emre Can det mot Burnley och då lyckas vi ju få hål på deras mur. Och det är ju mer sånt som behöver. Men vi har ju inte en Gerard kvar som kan sätta ett långskott i byte utanför straffområdet, utan våra mål det är ju oftast i boxen. Och där är det svårt att komma till mot de här tuffare lagarna i botten.
Hur mycket kan det spela in att Liverpool inte heller har några av de här riktigt rutinerade spelarna? Man har inte, som säger, Gerard längre än Farnberg. Du har ingen Jamie Carragher. Du har ingen riktigt rutinerad spelare som har varit med länge. Vad kan det ha för betydelse? Ja,
du, Thomas, pratade om frustrationen som uppstår när man inte får hål på de här låga försvaren. Och jag inbillar mig i alla fall att de här äldre, de kan liksom lugna ner, få ett lite mer kollektivt lugn. Okej, det går inte varje gång att kombinera sig igenom, men fortsätt ha tålamod, fortsätt försök, ta mer skott utifrån. Så jag tror mer att rutinerade pjäser kan vara bra av dem, den psykologiska anledningen helt enkelt.
Ja, det tror jag också. Man kan behöva någon på planen som liksom tar tag i det och lugnar ner spelet lite grann. Det har vi ju sett genom åren i Liverpool. Minns ju vilken inverkan Gary McAllister hade till exempel när han kom in i Liverpool. Och vi har haft Gerard som var jätteviktig när han kom upp i åren. Och Hamman var också jätteviktig när han började bli lite äldre. De här som har varit med ett tag och vet att bara vi maler på så kommer det till slut. Att man inte stressar upp sig. Och nu har vi ju ändå en ganska ung kärna. Och det är ju på gott och ont där.
Och en av de spelare som har varit med längst är ju Lucas, och här i dagarna sen så framkom det att hans kontrakt går ut nu i sommar och att han kommer med största sannolikhet lämna klubben. Och just den brasilianare Lucas är en spelare som vi ska titta lite extra på nu i vår första profil. Spelarprofilen, Lucas.
Han är en av de större vattendelarna i Liverpool de senaste 10 åren, Lucas Leiva. För han kom ju till oss som någon slags lovande box-to-box mittfältare ifrån Grêmio i Brasilien. Och så, senaste åren har han hamnat som mittbacks backup. Och han har ju både varit den mest bespottade spelaren och den mest hyllade spelaren under perioder. Så det är en väldigt intressant 10-årsperiod egentligen om man tittar på Lucas karriär i Liverpool. Först och främst är det ett under att han är kvar efter 10 år, för det har varit snack om försäljningar hur många gånger som helst. Men på något sätt så har han liksom lyckats hängt kvar i klubben. Och det är ändå en spelare som man någonstans har en, i alla fall jag har en väldigt respekt för hans tid hos oss. För det har aldrig varit några gnäll eller någonting från honom, trots att han ibland har varit utanför laget. Utan han har liksom kört ner skallen och kämpat på. Och det var ju faktiskt under en säsong där som han var en av de bästa defensiva mittfältarna i ligan. Sen så är det skador som har satt lite käppar i hjulet och nu känns det ju verkligen som att det är dags att låta honom gå vidare. För ska vi ha någonting med Champions League att göra nästa år så då ska inte han vara en del av laget. Så är det ju bara.
Spelarprofilen Lucas alltså, som kom från Grêmio. Och har spelat ungefär 10 år i klubben och är på väg bort. Per, din åsikt om Lucas?
Ja, jag tycker att det är väldigt fascinerande att han har blivit kvar i 10 år i klubben. Korn har ju fler liv än en katt, känns det som. Det kommer nya managers, nybygge efter nybygge, men Lucas består. Olika former, olika positioner. Så jag är väldigt imponerad av det, och jag tycker det känns roligt att en spelare har gett i stort sett hela sin karriär till Liverpool och intagit olika uppoffrande roller.
Han har ju tagit många uppoffrande roller, men vilken är hans roll och vad var det för spelare man köpte?
Man köpte ju en box-to-box mittfältare, och jag minns att en brasiliansk kontakt jämförde honom med Dunga. Så man var ju väldigt, väldigt förväntansfull när han kom. Men sen efter att ha sett hans första matcher, då var ju reaktionen mer: vad fan är det här de har köpt egentligen? Men det är ju väldigt imponerande hur han därefter har tagit steg tillbaka i banan. Han har byggt upp sin fysik, sitt närkampsspel, närkampsteknik. Han har verkligen anpassat sig och ser det mer även som mittback. Och det är väldigt imponerande, och det är väldigt...
Ja, nej, men det är ju... När han väl har fått spela, när han spelade som defensiv mittfältare det tag, då var han ju faktiskt riktigt bra. Bra timing i brytningarna, och faktiskt en ganska bra huvudspelare också, trots att han är väldigt, väldigt liten. När han väl lyckades göra ett mål i år, då var det faktiskt en nick på en hörna. Och det är ju, ja, det är ju inte det första man tänker på när man ser honom, att han ska vara en sån som går upp och nickar in hörna. Han har inte hyppies fysik direkt. Men så har han ju... Det känns som att han har fått se hur många Liverpool-lag som helst under sin tid också. Men han började som backup till Mascherano och Xabi Alonso. Och senare står han där bredvid Jay Spearing och Christian Poulsen. Och så nu så på väg mot något, förhoppningsvis mot något nytt. Där han får stå i backlinjen och se Henderson och Wijnaldum och de här försöka bygga upp ett nytt Liverpool. Så de här 10 åren som han har varit i klubben har ju hänt otroligt mycket. Och så på något sätt så har han liksom... hängt med på hela resan, så det måste ju också vara häftigt för honom att fått se allt det här. För det har ju varit kanske den mest händelserika 10-årsperioden i Liverpool på oerhört länge.
Har han fått bära lite hundhuvudet, för att när han kom till Liverpool, det var då man började sälja av Xabi Alonso, Torres försvann väl i den vevan också, att klubben började sjunka kvalitetsmässigt och var på botten under den tiden när Lucas var som bäst. Och nu när man börjar se en liten ljusning för klubben, det är då han lämnar. Det är lite symptomatiskt för Lukas hela karriär att vara lite oönskad, ouppskattad, och kommer när det går lite dåligt och försvinner när det börjar gå bra.
Ja, så kan man lite krasst se det. Han har ju varit en sån som har fått ansiktet utåt för... vi hade ju... Som man pratade om, världens bästa mittfält under en period, och sen kom han in. Och sen så har vi sjunkit därefter. Det är få som kan få så mycket klagomål för en felpassning som Lukas. Han kommer ju sällan undan med ett misstag som andra kan komma undan med. Det är för att man förknippar kanske honom med den här lilla perioden på Dekis som vi fick när han började ta plats på mittfältet.
Ja, samtidigt så är han ganska enkel och rätta upp sig på, för han drar ofta på sig frisparkar mot sig, och det kan ju vara väldigt irriterande och kännas väldigt onödigt och otajmat ibland i såna här matcher när de möter lag som parkerar bussen. Får ju en spelare som Lucas ofta väldigt mycket skit i och med att han inte tillför ett konstruktivt passningsspel, vilket enligt somliga alla 11 på planen måste göra. Så han får ju ofta ta skiten när det kanske egentligen inte är hans ansvarsområde. Jag tänker på de här konstruktiva passningarna.
Ja, det har ju aldrig varit hans starka sida. Men han kommer ju lämna klubben med ett mål- och assistfacit som måste vara på någonstans runt Carragher's nivå. Kanske några fler assist, men mål har ju inte blivit speciellt många. Så han är ju inte den här typen som säljer tröjor eller som märks speciellt mycket på planen. Men under den period när han var som bäst, då märkte man ju faktiskt när han inte var på planen. För det var ju då som motståndarna kunde springa igenom vårt mittfält nästan.
Ja, sen vill jag även passa på att nämna att man får även intrycket av att Lukas sociala närvaro är viktig. När Liverpool värvar andra sydamerikanska spelare, att han är väldigt viktig för dem att känna sig hemma och slå sig till ro i England. Ja. Det är i alla fall ett intryck som jag har fått.
Ja, det tror jag också. Sen så är han är ju lätt att tycka om man, för utanför planen får man ju se ganska mycket av honom på Liverpools olika klipp. Och han är ju en sån som, han verkar ju vara en sympatisk kille, tycker jag. Det är klart, det spelar väl kanske inte så stor roll på planen att han är sympatisk, men jag tror att han har ganska stor roll i, liksom i gruppen. Det vet jag Klopp har pratat om också, att han har en viktig plats i omklädningsrummet. Och vi har ju varit inne på tidigt, det finns inte så mycket rutin i Liverpool. Och nu är ju faktiskt Lucas en av dem som besitter rutinen i det här laget.
Det gick att läsa nu att hans kontrakt går ut i sommar och det verkar som att han kommer att lämna klubben. Vad kommer era minnen att vara från Lucas?
Ja, mitt minne om honom framförallt, det kommer vara när han var som bäst på det defensiva mittfältet. För han hade någon säsong där han var väldigt bra. Och det är mitt största minne tillsammans med att han är en bra representant för klubben och en hedersman, som jag brukar säga.
Ja, nej, men det är lite grann så, om man kommer att minnas honom, tycker jag också. Han är som alltid gjort sitt, aldrig några negativa rubriker, och han har kämpat och givit allt för Liverpool under 10 års tid. Det måste man känna en enorm respekt för, tycker jag. Sen att han avslutar som en, ja, kanske inte den tryggaste mittbacken, så någonstans, han är ju inte vårt första val. Han kliver in där han blir tillsagd att spela och gör det bra. Man behöver sådana i, bra kanske att ta i som mittback. Han har gjort det bra några matcher i alla fall. Man behöver sådana spelare i ett lag. Jag tror att de flesta runt Liverpool känner en enorm respekt för Lucas när han försvinner.
Och det är alltså spelarprofilen Lucas. En slitvarg och sympatisk herre som troligtvis lämnar klubben i sommar som bossmanfall. Vi går vidare i programmet med ämne nummer 2. Ian Ayre slutar efter 10 år i klubben för att bli sportchef i, eller något liknande i alla fall, sportchef i 1860 München. Han rekryterades av Liverpool under de förra ägarna Hicks och Gillette, främst då för att fixa med sponsorsavtal och dylikt. Han blev mer involverad i fotbollsbiten av klubben med de nya ägarna när den dåvarande director of football, Damien Comoli, fick lämna klubben, då han hade en filosofi att hur mycket är ni villiga att sälja den här spelaren för, jag kan bjuda över. Ian Ayre är även en av dem som ligger bakom den omdiskuterade transferkommittén, men han har även varit med om att få ro i hamn sponsorsaffärer, bland annat Standard Chartered Bank. För ett drygt år sedan så annonserade Ian Ayre att han skulle sluta efter det att hans kontrakt går ut, som är maj 2017. Men han har redan slutat. I slutet av februari så lämnar han klubben och är ersatt av 3 personer. Michael Edwards, Billy Hogan, som båda fanns i klubben, samt av Peter Moore, som kommer från spelföretaget Electronic Arts. Och den här Peter Moore är ett fan av klubben, och under sin tid i EA Sports Electronic Arts så lät han måla ett konferensrum rött och namngav det Anfield. Vad är era minnen av den här Ian Ayre? En väldigt omdiskuterad herre som många har åsikter om.
Ja, för mig är Ian Ayre först och främst han ju MC-killen från Being Liverpool. Det var ju första gången som man fick se honom in action. Sen så är ju han en sån person som har varit väldigt bespottad, trots att man kanske inte riktigt har full koll på vilka delar han har haft i allt det här. Det har varit mycket prat runt honom när det var misslyckats med värvningar. Jag minns det här januarifönstret när vi skulle försöka värva Konoplyanka på sista dagen. Då satte de Ian Ayre på ett flyg till Ukraina. Och det var ju få Liverpool-supportrar som kände att nu kommer det att gå bra. Så han har ju gjort bra saker. Man ska komma ihåg att det var ju ändå, när han kom in i klubben och hade Hicks och Gillette, det var ju på väg ut för det då. Vi har ju ändå liksom fått ordning på klubben. Och hans del i det är svårt att veta exakt vad hans roll i det hela är. Men vi har ju en bra tränare nu och en stabil ägare. Och det hade vi ju inte när han kom in. Sen så är det ju en del i det moderna fotbollen, det här att man måste sitta och, att man nu för tiden måste ha koll på de här utanför laget också. Jag fokuserar ju helst på det som sker på planen och spelarna, men nu för tiden så är det minst lika viktigt de som rör sig runt omkring.
Ja, han har ju varit en av nyckelfigurerna under den här moderniseringsprocessen av klubben på den kommersiella sidan. Och sedermera, som Thomas säger, också varit involverad i sportsliga i form av förhandlingar. Han har ju inte suttit och identifierat att den här spelaren ska vi ha och så vidare. Så han har ju inte haft den typen av inflytande, utan mer förhandlings... har varit den som har förhandlat å Liverpools vägnar, helt enkelt. Och det är ju väldigt svårt att säga hur skicklig han har varit på detta, i och med att han har ju naturligtvis också haft en budget att arbeta ut efter och inte kunna betala hur höga summor som helst för spelare. Men det som jag tycker man ska komma ihåg angående honom, det är ju att han var ju en av de personerna som faktiskt var med och få bort Hicks och Gilletti från klubben. Och det är ju, även om man lägger allt annat åt sidan, så var ju det väldigt bra gjort av honom och de andra som var involverade i det.
Ja, och tittar man på transfer, Liverpool fick kritik för att man gick plus transferfönstret i sommar, men samtidigt kan man ju också se det som att det är en stark prestation att göra värvningar och ändå lyckas sälja så att man går plus. Så det blir ju en svår ekvation det här också att få ihop, för man gör bra försäljningar och bra köp så att man går plus en sommar, så får man kritik. Och det kan ju, ja, det kan ju också vara så att man är väldigt duktig på att förhandla med försäljningarna som gör att man tjänar ekonomiskt. Så, ja, och som Pelle säger, det absolut viktigaste i det här är ju att vi fick bort Hicks och Gillette under Airs tid. För jag vet, min far håller på Leeds. Så jag vet på nära håll hur det kan bli om man inte får en lösning på ägarsituationen i tid. Så jag kommer att vara evigt tacksam för att vi blev av med de första amerikanerna.
Och vi kan lämna Ian Air där och önska honom lycka till i sina, ja, nya arbetsuppgifter i München. Och så kan vi gå vidare med en annan nyhet eller som slogs fast under februari-mars månad. Det är nämligen så att Melwood, som är ett ganska bekant område för Liverpool-fans träningsanläggning i Melwood, som Bill Shankly rustade upp i början av 60-talet, och det var där den här filosofin med pass and move implementerades. Melwood ska läggas ner och istället så ska man koppla ihop den nya träningsanläggningen med akademin, och en drivande kraft bakom den här förändringen är då tränaren Jürgen Klopp. I alla fall ska han ha varit det. Och försäsongsträningen inför säsongen 2019-2020 ska ske på det här nya stället i Kirkby. Vad är era tankar om att man lägger ner Melwood?
Ja, om Klopp anser att det behöver göras för att få ihop A-truppen med ungdomslagen och få en bättre sammanhållet lag, så är väl det bra, antar jag. Sen så är ju jag både nostalgisk och konservativ när det kommer till fotboll. Och jag skulle ju gärna, om jag fick bestämma, så skulle ju arenan aldrig byggas ut. Och lagen skulle fortfarande spela med 1-11 och svarta skor och allt sånt där. Men med åren så får man ju inse att förändring är någonting som behövs för att man ska nå utveckling. Och Klopp ser ju det här som ett långtidsprojekt. Och om det här är det bästa sättet för att han ska få igenom sina tankar, Då är det bara att stå bakom det, för nu, ja, vi behöver helt enkelt få fram fler spelare från akademin. Vi behöver få det här att funka på ett bra sätt, så ja, det är bara att ställa sig bakom Klopps beslut.
Ja, jag håller med tanke på nivåskillnaden mellan Liverpool och A-laget, rättare sagt, och reservlaget och ungdomslagarna, så är det ju ett väldigt stort glapp. Det är ju ett väldigt stort steg att ta ifrån reservlaget till A-laget. Och om man kan åtminstone psykologiskt minska det här steget genom att ha att lagen tränar närmare varandra och så vidare, så tror jag det låter som en bra idé, helt enkelt. Och det blir också lättare för Klopp att ha koll i sitt dagliga arbete på de här yngre spelarna, och de ser A-lagsspelarna och så vidare. Det låter bra.
Och talanger kan vi då gå vidare med. Vi går vidare till nästa profil, tänkte jag.
Ja, då ska vi ta lite om Ben Woodburn, Liverpools 17-åring som fyller 18 i oktober. Så att det är ju en väldigt ung spelare, född 1999. Nu känner man, ja, jag tror många känner sig gamla när de hör att vi har en spelare som är född 99 i laget. Och det är en kille som är från Tattenhall, som är 2,5 mil ifrån Liverpool, och som klubben upptäckte väldigt tidigt, och man tog honom redan som 7-åring faktiskt. Och då finns det lite rolig information, sådär kuriosa, att Liverpool brukar normalt sett placera unga spelare, framförallt när de har kommit i tonåren då, i värdfamiljer nära träningsanläggningen i Kirkby. Men mamma Alison Woodburn vägrade låta Ben bo där. Så han fick helt enkelt en chaufför som skjutsade honom 2,5 mil till och från Tattenhall under åren då, som ungdomsspelare. Han i och för sig, han är ju fortfarande ungdomsspelare. Och sedermera har han ju klättrat väldigt snabbt. Och det är ju, han är ju en väldigt tidig debutant för Liverpools A-lag när han var drygt 17 år. Så han är ju näst yngst genom tiden i A-laget efter storspelaren Jack Robinson. Eller kanske inte riktigt har blivit den storspelaren. Och han representerar ju Wales eftersom hans morfar är walesare på landslagsnivå. Och det är ju också lite intressant, tycker jag i alla fall, att Wales är lite på frammarsch där i landslagsfotbollen. Men som spelare, han är ju en väldigt intressant offensiv spelare. Mångsidig, smart, skicklig, snabb.
Den första talangprofilen ut, alltså Ben Woodburn. En offensiv spelare. Hur höga förväntningar behöver vi ha på den här 18-åringen? Hur stor talang är det vi pratar om?
Det är ju en stor talang, så är det, men man är ju lite luttrad med det här stora talanger som börjar göra bra ifrån sig i de yngre leden och är på väg upp. Vi har ju haft några misslyckade genom åren, men jag hade ju turen att få uppleva Ben Woodburns första mål på plats där i cupmatchen mot Leeds. Och man märker ju på publiken hur viktigt det är att få fram någonting i de egna leden, för det räckte med att han liksom byttes in så blev det en helt annan stämning på arenan. Det man hör liksom de här små kidsen på läktaren börja prata om honom, och för dem är ju det här en möjlig, ser ju de en chans att det här kan bli jag. De här som är från staden och liksom får se en spelare från staden kliva in på arenan. Det är nog viktigare än man tror, främst när det kommer till att skapa atmosfär och stämning på arenorna. Så jag hoppas jättemycket på Ben Woodburn. Han har många kvaliteter. Han är teknisk smart. När han hoppar in så överarbetar han inte, utan man ser liksom att det finns en fotbollshjärna igenom. Men sen som sagt, man har ju sett det här förut. Så jag har stora förväntningar, men jag vågar inte hoppas för mycket.
Men vad är det som talar för att han skulle kunna bli mer lik, ja, nu för att dra till med något rejält, Michael Owen mer än Daniel Pacheco?
Ja, som jag ser det så är det framförallt att han är väldigt smart i sitt spel, och att han har också ett intressant tillslag på bollen som hjälper honom i passningsspelet och i avsluten, så att han kan göra ganska avancerade avslut, vilket imponerar på mig. Och det är främst det tillsammans med mångsidigheten som gör att han kan liksom inta flera olika positioner vid behov helt enkelt. Så att han är lättare att matcha in än många andra talanger, tycker jag.
Och sen så tror jag han kommer dra fördel av tränaren som vi har i klubben. För jag tror att Klopp kommer se till att han håller fötterna på jorden och inte... Han har redan varit noga med att betona att det är viktigt att vi inte skriver upp honom för mycket och... Så där, det vet jag han pratade om efter målet mot Leeds, att han ville att media skulle skriva bara att Ben Woodburn hade gjort ett mål. Inte att det var en supertalang och en blivande landslagsspelare som hade gjort mål, utan att han försöker få honom att få utveckla sig tid. För man kan ju ha en tendens att skriva upp de brittiska talangerna en aning.
Ja, och nu är ju debuten avklarad. Så det som jag känner är att nu har han tagit studenten från akademin och nu kommer han ut i arbetslivet. Som i det här fallet är Liverpools A-lag, och det är ju något helt annat än den lite mer skyddade verkstaden så att säga i akademin.
Vad skulle nästa steg vara för en spelare som Woodburn? Ska han vara kvar i klubben eller bättre att låna ut honom?
Det är svårt det där med lån, tycker jag, för det är sällan som man lånar ut en spelare och så kommer de tillbaka och liksom kliver in i A-truppen. Det är ju, ja, det finns få exempel på lyckade utlåningar som Liverpool har gjort. Jag skulle gärna se att han behandlas nästa år ungefär som han har gjort i slutet på den här säsongen. Att han sitter på bänken, får spela en halvtimme, spela cupmatcherna. Nästa år kanske vi till och med lyckas stänga en match någon gång så han kan kliva in lite tidigare än sista 15 minuterna. Så jag ser gärna att han stannar kvar i klubben och får jobba under Klopp istället för att vi ska låna ut dem till något lag i Championship där han får slita med ett mer lite brunkarspel, kanske lite hårt sagt, men det är ju en annan typ av spel i Championship än i Premier League.
Ja, sen är det ju också så att Klopp inte är lika pigg på att låna ut spelare som till exempel Brendan Rodgers och Benitez var. Så jag tror inte att vi kommer få se honom på lån faktiskt. Jag tror vi kommer få se som nu, som Thomas vill och som jag vill också, att han matchas in långsamt.
Vad har ni då för förväntningar på honom? Vad tror ni att Liverpool har för spelare i truppen? Vad är hans roll i framtiden, tror ni?
Ja, i den bästa av världen så har vi ett offensivt hot som ska kunna vara ordinarie i Liverpool inom, ja, säg 3-4 års tid. Men som jag sa tidigare, man är ju väldigt luttrad. Man ska säga vad jag tror, så tror jag att vi kommer ha en inhoppare under några år framåt som vi sen kommer kanske att låna ut och som sen kommer att falla i glömska och ersättas av någon ny ung talang om några år. Men det är ju som sagt, man har fått många anledningar till att bli pessimistisk kring vår talangutveckling de senaste 10 åren.
Ja, man är ju så fruktansvärt härdad när det gäller talanger. Så mina förväntningar är väldigt begränsade faktiskt, men mina förhoppningar är ju nästan obegränsade å andra sidan. Men jag tror att det här faktiskt, har vi the real deal. Och han kommer att ta en plats, i alla fall i Liverpools trupp, de kommande åren. Och han kommer att vara en spelare som Klopp får användning av i A-laget helt enkelt. Och det, därmed inte sagt att han blir någon nyckelspelare eller dylikt, men att överhuvudtaget få användning av en egen produkt ser jag som som en stor framgång helt enkelt. Och som en bra utveckling på spelaren.
Ja, för man kan ju se ändå när han spelar nu att han tillför någonting på planen. För annars när man sätter in en 17-åring så tänker man att de hoppas att de inte gör bort sig. Eller att, liksom att det inte märks att de är så unga. Men Ben Woodburn har ju faktiskt, han tillför ju någonting när han kommer in. Han har en väldigt bra touch och bra blick. Och som sagt, han har redan fått göra sitt första mål. Så det är klart, det finns ju en chans att vi har någonting på gång här.
Och nyckeln för talanger är att de får spela, och det för oss vidare in på nästa spelarprofil. Liverpool har idag en ganska tunn trupp eftersom man inte har något Europaspel. Man har sålt av fler spelare än vad man har köpt in, troligtvis för att man har ganska få matcher, vilket ger möjlighet då för yngre spelare att komma fram. Men nästa säsong ser det i alla fall ut i dagsläget som att det blir Europaspel, och då kommer man förmodligen att behöva förstärka truppen och då konkurrera med de här egna talangerna. Och vi ska titta på en spelarprofil som kan vara värd att köpa in för Liverpool. En rekommendation kan man säga från Total Liverpool till klubbledningen i Liverpool. Vi går vidare med nästa punkt, spelarprofilen.
Den spelaren som vi har valt ut den här gången, det är Sead Kolasinac. Ganska komplicerat att uttala hans efternamn, men inte så komplicerat att se att han är en väldigt bra spelare. Och han spelar ju då i Schalke. Är 23 år gammal, främst en defensiv spelare som spelar vänsterback, vänstermittfältare, defensiv mittfältare, men även mittback. Och hans kontrakt går ut i sommar, vilket är extra intressant då, för då kan vi göra en ny Matip-värvning. Och det här är en spelare som har väl, han är väldigt mångsidig och skulle vara väldigt bra att få in i truppen.
Transferprofil alltså den här veckan, Sead Kolasinac, och ni får ursäkta mitt uttal. Från Schalke. Men vad är det för typ av spelare? Alltså mångsidig, defensiv, vänsterback i första hand?
Stämmer? Ja, precis. Vänsterback i första hand. Som spelare är han funktionell teknik, som det så fint heter idag. Väldigt duktig en mot en, stark fysiskt, ser ut som en, och han är väldigt kompakt, ser ut som en liten pitbull där. I och för sig, han är inte så liten, 1,82, 1,83 sådär, men väldigt kompakt. Stark i närkamperna, läser spelet bra. Så att, ja, det känns som en väldigt smart värvning för Liverpools del, för han är ju också fortfarande som sagt bara 23 år. under utveckling.
Är det en spelare som skulle ta plats i laget direkt, eller ser du att han skulle vara med som en backup?
Ja, jag tror absolut att han skulle konkurrera med James Milner om vänsterbackspositionen. Det känns ju fortfarande lite konstigt att säga att James Milner är en vänsterback, men faktum är ju att han har varit bra där. Alberto Moreno räknar jag bort, men om vi skulle få in en väldigt bra vänsterback som Kolasinac, så skulle det också möjliggöra för Milner att spela på andra positioner där vi vet att han är väldigt duktig. Till exempel på inom mittfältet skulle han kunna konkurrera eller vara en bra backup till Jordan Henderson, som ju Liverpool saknar väldigt mycket när han är frånvarande.
Ja, vi behöver ju få in en vänsterback. Och nu ska jag säga, jag har inte sett Kolasinac så där väldigt mycket, men det är precis en sån spelartyp vi behöver. För även om Milner har gjort det väldigt bra som vänsterback, så är han ju, en av James Milners styrkor är att han är mångsidig. Och då är det ju en svaghet för Liverpool att inte kunna använda honom på många olika sätt. För nu är vi ju låst till att ha honom som vänsterback. Jag tror inte att Klopp kommer aldrig ställa upp med Moreno som vänsterback i en match som betyder någonting. Det har ju märkts ganska tydligt den här säsongen. Då, när Moreno väl har fått spela, så har han ju fått hoppa in offensivt. Defensivt tror jag inte att det kommer läggas något större ansvar på honom mer i en Liverpool-tröja. Och får vi in en sån som Kolasinac, då har vi Milner som kan hoppa runt på flera olika positioner. Han gör ju ett bra jobb oavsett vart man sätter honom. Det skulle ju också möjliggöra en... Det har ju pratats om den här Sessegnon ifrån när det är Fulhamman spelare. En ung, lovande vänsterback. Det skulle ju också kunna möjliggöra kanske få loss en sån spelare att slussa in bakifrån. För det håller ju inte att gå in i en säsong med Europaspel med James Milner som enda vänsterback. Så det här tror jag, ja, om lyckas få loss det här så är det jättebra.
Ja, och Kolasinacs mångsidighet skulle också vara bra om vi tänker att Lucas Leiva som sagt är på väg till Galatasaray. Och han är ju backup nu på flera defensiva positioner. Positioner där Kolasinac också skulle kunna agera backup i ett sånt scenario att Liverpool lyckas kontraktera honom. Så det vore väldigt bra.
Det är många om här. Hans kontrakt går ut nu efter säsongen. Det skulle vara en free transfer. Hur eftertraktad är den här vänsterbacken? För om man lyssnar på er så låter det som en väldigt bra spelare, alltså en väldigt eftertraktad spelare. Hur stora är chanserna att Liverpool skulle kunna få in en sån här spelare?
Ja, enligt den största tyska sporttidningen Sportbild är ju Liverpool en av klubbarna som har gett honom ett konkret kontraktförslag, vilket man ju kan göra eftersom hans kontrakt med Schalke går ut efter den här säsongen. Men, och det är ju det som är det stora männet här, att flera andra stora klubbar med feta, ibland fetare plånböcker har ju också gett honom erbjudande. Men vi får se hur det går. Han tillhör samma agentstall också som Dejan Lovren, så det är ju också en liten, liten ingång för Liverpool.
Så jag bara hoppas att han och Matip var riktigt bra polare när de kamperade ihop tidigare, så att han känner ett sug efter att få spela med honom igen. Så kanske det kan vara till våran fördel. Och sen såklart Klopp, tänker jag, i en sån här situation också ska vara en fördel. För i Tyskland så är hans rykte väldigt gott. Så det är det här jag håller tummarna för.
Hur stort fokus ska man lägga på en ny vänsterback inför då nästa säsong?
Det behövs definitivt en vänsterback som kan kliva in och leverera direkt, i och med att Moreno är ju ärligt talat inte mycket att räkna med, tyvärr. Och James Milner är ju för sig duktig, men han kan ju heller inte spela varje match, och han hanterar ju andra positioner väldigt bra. Och han är ju heller ingen ung spelare, så jag tänker att med tanke på åldern och hans slitsamma spelstil, så det kan ju bli en skada när som helst, och då står vi ju där med Moreno i dagsläget.
Ja, nej, men vi måste ju värva en vänsterback i sommar. Det sa man ju för sig förra sommaren också. Men det går ju inte att sitta med bara James Milner. Han blir ju äldre han också, med hårdare matchande. Då behövs det någonting mer. Moreno trodde jag på när han kom, men det visade sig med tiden att han håller inte på den här nivån, inte i England. Och då behöver vi någonting där bakom. Det ideala är ju såklart om vi kan få in en som Kolasinac som gör att Milner inte är första valet. Så att han kan gå in och vara backup. Så vänsterback kanske inte är prio ett absolut viktigaste för att vi ska kunna konkurrera om någon titel. Men det är någonting som det behövs.
Och vi lämnar där transferprofilen och sen så går vi in på den tredje och sista punkten i programmet. Vi tittar framåt. Det är ju inte så där jättemånga matcher kvar av Premier League. Det är 9 stycken närmare bestämt. 5 av de här matcherna spelas i april och det inleds den 1 april med ett derby mot Everton på Anfield följt av en hemmamatch mot Bournemouth. Sen så blir det 2 stycken bortamatcher mot Stoke respektive West Bromwich och sista månaden i april månad blir hemma mot Crystal Palace. På pappret, rent spontant, känns det inte som det svåraste av programmen, men det är väl just mot bottenlagen som Liverpool har haft problem. Hur tror ni att det går den här sista månaden? Jag kan ju ge en liten sammanfattning om hur det har gått tidigare matcherna under den här säsongen. Everton så vann man på bortaplan med 1-0. Stoke blev en klar och tydlig 4-1-seger på hemmaplan då. Man vann med 4-2 borta mot Crystal Palace och man vann även med 2-1 mot West Bromwich. Och så har vi då den sista matchen där av Bournemouth som blev en liten plump i protokollet. 4-3 blev det den matchen till Bournemouth.
Ja, om man börjar med den första matchen så är ju ett derby väldigt svårt att förutspå. Vi hade ju minst sagt lite flyt när vi plockade hem 3 poängen sist. Det var väl i alldeles sista sekunden, om inte jag minns helt fel, som Mané petade in och stolpade ur där. Så derbyt mot Everton är ju en jättetuff match, men också viktig, för man vet 3 poäng i ett derby, det är ju det absolut bästa sättet att få fart på truppen inför säsongsavslutningen. Så det kommer bli en hård, jämn match tror jag, för Everton är i bra form. Men på hemmaplan så ska vi ju slå dem, vi är ju i grunden ett bättre lag.
Ja, det är ju bara att hålla med. Kollar man på de här matcherna separat, Everton, Bournemouth, Stoke, West Bromwich, Palace, alla matcherna är ju matcher där Liverpool bör ha väldigt goda möjligheter att vinna. Därmed inte sagt att man sammantaget har väldigt goda möjligheter att komma rent. För det är ju lättare sagt än gjort att skapa en sån jämnhet i prestationerna. Men jag känner absolut att det här är ett spelschema som går att fixa poäng ifrån, så att säga. Och det som jag kan känna lite lurigt är ju att möta de här mindre klubbarna i slutet av säsongen när de slåss för sin överlevnad. Det har man ju sett många gånger tidigare, att motivation kan ju slå klass där. Men Liverpool kommer ju förhoppningsvis också att vara hur motiverade som helst. För man kommer ju förhoppningsvis slåss in i det sista om Champions League-platserna.
Sen så West Bromwich borta är ju kanske den tuffaste matchen utanför topp 6, topp 7. Jag vet, de ligger ju ganska bra till i ligan i år och är extremt svårspelade. De slog ju bland annat Arsenal förra omgången ganska så komfortabelt ändå. Så det är väl den av de 5 matcherna som jag ser som på förhand nästan svårast. Stoke vet man ju aldrig vart man har någonstans. De kan man ju slå med 5-0 och förlora med 2-0 mot, beroende på vilken sida som Arnautovic och de andra har vaknat på. Så ja, det är ett bra schema. Men oftast har ju det som varit bra schema på förhand varit ett dåligt schema för Liverpool på efterhand den här säsongen. Så vi hoppas att det vänder.
Om vi då tittar igenom matcherna en för en, så kan vi bara se lite snabbt vad ni tror att det kommer att bli i form av poäng. Om vi då tar första matchen då, Liverpool-Everton. Det är ju ett derby.
Ja, det är jobbigt att tippa derbyn, för det kan ju gå precis hur som helst. Men det är klart att på förhand så ska vi ju vinna hemma mot Everton.
Ja, jag känner också att Coleman nyligen långtidsskadad på landslagsuppdraget. Väldigt mycket snack kring Lukakos kontrakt. Så Everton borde inte vara i toppslag, så här känns det som 3 poäng.
Det kallas ju också the friendly derby. Men det är alltid någon som brukar bli utvisad. Vem blir utvisad den här matchen, tror ni?
Ja, nu måste jag fundera vilka som spelar, vilka som kommer starta på Evertons mittfält. Jag skulle kunna tänka mig att det är där som någon kommer att ryka i sådana fall. Och bara för att jag säger det så blir det väl Matip som åker ut i någon frilägesutvisning. Men ja, någon på Evertons mittfält ska ha rött kort om det ska vara någon.
Ja, det skulle vara skönt om Suarez-hataren Ashley Williams blev utvisad.
Vi går vidare till nästa match då. Liverpool-Bournemouth. Det gick ju inte så där jättebra för Liverpool mot Bournemouth förra gången. Trots att det känns spontant att Bournemouth är ett lag som skulle passa Liverpool som handen i handsken. Med tanke på att till skillnad från de flesta andra lagen som huserar på den nedre delen av tabellen. Ändå försöker att inte parkera bussen.
Det är den matchen där jag nästan känner mig mest segerviss faktiskt. För som du säger så passar ju Liverpools spel mot dem. Och kan man ge i att göra defensiva misstag så känns det som en jätteenkel, inte enkel, men en säker trepoängare. För mål kommer man ju naturligtvis att göra mot dem.
Ja, jag känner också att av de fem matcherna här så känns ju Bournemouth hemma som den som är den som vi absolut ska vinna. Jag åker över då och tittar på den matchen och jag gjorde det av den anledningen att jag vill se tre poäng. Så ja, jag vet, det är lite vågat. Men Bournemouth hemma, det som oroar mig här att det är en sen match mitt i veckan. Det brukar sällan göra vara någon lyckad historia för Liverpool. Men slår vi inte Bournemouth hemma i det här läget av säsongen så... då har vi väl egentligen inte i Champions League att göra nästa år heller.
Den första bortamatchen då, Stoke.
Ja, ska vi gå på en plump någonstans så är ju Stoke en sån här match som är farlig. För där finns ju, dels så finns det en del gamla Liverpool-spelare. Och det är man ju alltid orolig att möta. Och dels så finns det en del lynniga spelare i Stoke som inte man alls vet vilken sida de vaknar på. Alltså, givetvis på förhand så ska man ju slå Stoke. Men så är det många matcher som man ska vinna på förhand. Så det här är en sån match som jag tror att vi kommer att tappa poäng i. Jag tror att det här kan bli ett kryss.
Ja, jag tror på 3 poäng faktiskt borta mot Stoke. De känns inte lika svårspelade som för några år sedan. Nu är de väl med. De är förutsägbara nu, men på ett dåligt sätt skulle jag vilja säga.
Ja, det är lite fascinerande att Peter Crouch startar i anfallet för Stoke efter alla pengar de har lagt ner på offensiva spelare. Jag tror att han skulle sluta i stort sett inför den här säsongen och så är han fortfarande deras största hot framåt.
Ja, sen är det ju lite roligt för Stoke away, det har ju blivit någon slags begrepp att Messi kan vinna skytteligan överallt men han kan inte spela mot Stoke away. Men det där är väl kanske lite borta nu i och med att de har inte riktigt samma identitet nu som de hade där under Pulis.
Nej, man slipper ju Dilaps inkast och sånt där, men det är lite annat Stoke.
Ja, jo det.
Och då kommer vi osäkt vidare in på till nästa match. Stoke är fortfarande förknippat under den tiden som man tränades av Tony Pulis. Och Liverpools nästa match efter man mött Stoke så möter man Tony Pulis nuvarande lag, West Bromwich. Bortaplan.
Ja, den här matchen är ju, den är lite obehaglig på något vis. Jag har lite sådär negativa vibbar. Vi minns Brendan Rodgers första ligamatch. När det var det här tv-programmet bakom kulisserna och sånt där. Zoltán Gera levererade ett fantastiskt mål som man säkert nästan aldrig kommer göra om. Och, ja, jag vet inte. Jag har lite dåliga vibbar om jag ska vara helt ärlig. Från just den här matchen så här tror jag på 1 poäng.
Ja, men såna här lag som är farliga på fasta situationer och bra på huvudet vid hörnor och sånt, det är ju någonting som man får mardrömmar av redan i förväg. Så det här är också en match där jag är rädd att vi kommer att tappa poäng. Jag vet att alltså, ser man till de andra lagen har presterat på bortaplan mot West Bromwich så ska man väl inte gräva ner sig för mycket om det skulle bli kryss. Tar vi 3 poäng här, då gör vi det bra, tycker jag. Men på förhand så skulle jag nog kunna tänka mig att det blir oavgjort.
Sista matchen för april månad ska vi då säga spelas den 23 april 16:30 då Liverpool tar emot Crystal Palace. med bland annat Christian Benteke får man väl förmoda i startelvan, och Mamadou Sakho är väl inte med eftersom han bara är utlånad. Vad tror ni då om Liverpools chanser mot Crystal Palace?
Jag tror att det är väldigt bra för oss att Sakho inte får spela, för de har ju fått till en ganska stark defensiv sen de lånade honom, och att plocka bort då en av de viktigare mittbackarna bör ju påverka dem negativt. Det här är ju också en sån match som vi bara måste vinna om vi ska komma topp 4. Så allt annat än 3 poäng här är ju ett misslyckande. Sen så ger vi knappt pengarna tillbaka på att Benteke kommer att göra mål. Så vi får väl helt enkelt bara se till att göra fler.
Ja, för det vi vet om Benteke, det är ju att han gör ju alltid mål mot Liverpool. Och ibland undrar man nästan om det var därför de köpte honom, för att slippa det. Men absolut, allt annat än 3 poäng är ju ett misslyckande. Men Palace är ju väl dokumenterat farliga i luftrummet.
Ja, det är många sådana matcher kvar som man kommer ställa sig inför det här jobbiga luftrumsspelet. Så det är, mycket kommer nog kunna avgöra sig på hur vi klarar av att möta det. De kommer ju inte få många chanser, Crystal Palace, för vi kommer ju ha bollen. Men när de får chanserna så måste vi vara alerta. Jag hoppas att Mignolet, han har visat upp lite mer pondus i luftrummet sista månaden. Jag hoppas att det inte är en engångsföreteelse, utan att det faktiskt är ett trendbrott i hans spel.
Ja, och det kommer också vara viktigt för den mittbacken som ska ligga nära Benteke i luftduellerna, för de kommer slå långt och han kommer att skarva till löpande spelare om man inte vinner de där luftduellerna. Så vi får se om det blir Matip eller Klavan eller Lovren eller vem det nu blir, men det är en viktig match i matchen, som man brukar säga. Mm.
I dagsläget så ligger Liverpool på en fjärde plats, kvalplats till Champions League. Man är 4 poäng för Manchester United. Manchester United som dock har 2 matcher färre spelare. Men när vi hörs igen då om en dryg månad, var tror ni att Liverpool ligger då? Man ligger på en fjärde plats idag.
Ja, du kan få börja, Pelle.
Ja, eftersom vi har varit väldigt, trots allt varit väldigt positiva i våra profetior om de här kommande matcherna, så tror jag att Liverpool kommer ligga 3. För jag tror också att de andra topplagen kommer ju också att knipa flertalet segrar under april månad.
Ja, det är några, de möts ju några av de här lagen. City har väl åtminstone 2 av de andra topplagen nu kommande månaden. Så ja, men om tipserna slår in, då ska vi väl kunna ligga runt en tredje plats. Men om jag blev erbjuden fjärde plats, nu skulle jag ju ta den och springa.
Får vi se vad som händer då om en dryg månad, om vi tittar på tabellen och då ser Liverpool på en tredje plats. Vi börjar nu i alla fall närma oss slutet av det här programmet. Tack så mycket för idag, och har ni någonting ni vill tillägga?
Ja, jag kan väl passa på att nämna att vi söker ju alltid nya skribenter till Total Liverpool, så att om någon är intresserad får de ju väldigt gärna höra av sig till info@totalliverpool.com. Sidan har ju funnits länge nu, det inser man ju när man sitter så här och pratar, för när vi började, när jag startade upp sidan, så hette bästa talangen Paul Anderson och hetaste transferryktet Glenn Johnson. Så vi har funnits ett tag och vi kommer att fortsätta finnas, och vi kommer att utöka vårt innehåll så att det blir bättre, ännu bättre.
Har du som lyssnar någon transferprofil som du vill att vi tar upp, någon spelarprofil, eller bara vill ge något förslag, så går det jättebra att mejla in till fotbollsindex@outlook.com. fotbollsindex@outlook.com. Som sagt var, det börjar på att det blir dags att knyta ihop säcken. Tack så mycket till Thomas Nygren och Per Kvist från Total Liverpool. Och tack så mycket till dig som har valt att ladda ner den här Liverpool-podden. Jag är Andreas Hjärpe. Hoppas att du får en fortsatt trevlig tid tills vi hörs nästa gång. Hej då!